God morgon säger vi, för det är morgon när vi spelar in. Det är eventuellt inte morgon när ni lyssnar, men god morgon från oss i alla fall på Sportbladets Premier League-podd. Patrik Zyk heter jag. Välkommen hit, Makoto kliver in som en supersub i Premier League-sammanhang.
Ja, supersub vet jag inte, men här är jag i alla fall.
Ja, när Kalle Karlsson har dragit iväg för warm weather training då med VSK. Frida Fagerlund, du är med från ett blåsigt London.
Ja, men jag tror inte det är så blåsigt nu längre faktiskt. Nu ser det ganska... Nej, det ser ganska lugnt ut faktiskt.
Okej.
Okay, det var inte så mycket till storm, tyckte jag.
Alltså, inte när man är från Trelleborg.
Ja, men exakt. Exakt.
Ja, alltså så här, lite vind. Man har vuxit upp på Tjongavallen, då har man fått känna vind.
Ja, men absolut. Alltså jag var lite förvånad över att det var sånt himla ståhej. Men de är ju lite känsliga för extrema väderförhållanden här. Mm. Det är de ju.
Ja, så är det. Vänta tills det kommer snö. Och allting stänger
ner. Det kommer
ner.
Nu ingen, som tur är. Men inte den här annars är ju det ett klassiskt exempel.
Ja, det är alltid roligt att vara i London. Så kommer det verkligen en centimeter snö. Då bara stannar allt.
Och så kommer de här orangea bollarna fram som är från tipslördagtiden.
De är i och för sig bra, för att det är svårt att spela när det är vitt på plan med en vit boll. Ja. Jag gillar dem.
Fast
gillar
nu för tiden så är ju alla bollar liksom typ så här orange eller gula eller lila eller liksom alla möjliga färger. Liksom. Så att det är charmen med den här orangea fotbollen på vitt underlag har på något sätt försvunnit ändå.
Ja, det där har jag tänkt på med fotbollar. Vi kommer att prata om Premier League om lite stund sen. Men det var bara en sak som jag har tänkt på länge. Alltså den klassiska fotbollen, ni vet, den svartvita femkanter liksom.
Ja, med svarta prickar. Med,
ja, precis, den. När har den någonsin använts på riktigt? Alltså när spelade man med precis sådana bollar? Varför blev det själva liksom fotbollen? Alltså om man skulle rita en fotboll så är det fortfarande så om man ritar det. Men det har ju inte spelats en riktig fotbollsmatch med en boll som har sett ut så på typ 30-40 år i alla fall. Varför är det så? Nej, jag avkräver
jag hade faktiskt en sån i Japan en gång i tiden, för då hittade jag, när jag skulle köpa en fotboll så fanns det en Nike-boll som hade just det där mönstret i butiken. Men den här måste jag ha liksom, fast med modern tappning. Riktigt fin fotboll faktiskt.
Frida, har du ett svar åt mig?
Tyvärr inte, Zyk. Jag får kolla upp detta till nästa vecka.
Ja, det är någonting, det är någonting jag har tänkt ganska mycket på, men jag har inte kommit fram till något. Jag kanske skulle googla någon gång. Den heter ju säkert något särskilt, just den. Någon har ju designat en fotboll som såg ut så blev den jättepopulär vid något tillfälle. Men jag minns dem ju från när jag var liten, men aldrig att det liksom spelades någon riktig fotboll. Skitsamma. Vi går vidare. Everton Crystal Palace. Vi har ju bara tre matcher, vi ska säga det. Vi har ju bara tre matcher att prata om den här veckan. Dels för att det är uppehåll, vinteruppehåll som de säger då.
Just.
Det blev istället stormuppehåll för Manchester City och West Ham som fick se sin match inställd då i den där lite lätta vårbrisen som drog in under helgen här. Vad heter den? Stormen...
Ciara, va?
Ciara, så heter
den. Den stora frågan här är ju vilken fantasy-omgång den här matchen hamnar i. Det är en fråga som många har ställt sig efter, i och med att man inte vet när den ska spelas riktigt än.
Nej, det blir problem.
Det är många kaptensval som kan gå riktigt illa.
Fan, De Bruyne, jag har ju honom där på...
Ja, du ser.
Ja, inte bra. Jag var helt säker. De Bruyne gör ju minst tre assist mot ett lag som West Ham.
Jag drog ett wildcard och plockade in Aguero, men jag minns inte om jag har binden på honom eller på Salah. Så att,
men Everton Palace spelades i alla fall på Goodison Park. Ett Everton som går som tåget ju. Man blev ju lite sådär fundersam inför den här Ancelotti-effekten, inte minst efter den där FA-cup-matchen då på Anfield. Men sen dess så har ju det här laget verkligen kommit igång och är ju liksom i formtabellen näst bästa laget den här vintern efter lokalrivalen Liverpool då. Men man ligger alltså i formtabellen tvåa just nu. Vad är det som har hänt med Everton, Frida?
Ja, nej men jag är också väldigt imponerad, speciellt då med tanke på den här fruktansvärda Liverpool-matchen. Men jag tycker väl framförallt att det är några saker som sticker ut. Det är ju dels det här med att Ancelotti är ju erkänt bra på att höja spelare individuellt. Och det ser vi ju helt plötsligt att ja, men att Richarlison presterar ännu bättre, att Calvert-Lewin plötsligt sprutar in en massa mål. Alltså för några veckor sedan så hade man ju aldrig kunnat tro att han skulle vara i spekulationerna till att faktiskt komma med i EM-truppen, men det är ju precis så det ser ut nu. Så att det är många spelare individuellt sett som har höjt sig. Och ja, förutom, de har ju fortfarande lite problem där på mittfältet, och jag vet inte, Sigurdsson, jag tror nog att hans tid i Everton går lite mot sitt slut, kanske möjligtvis Schneiderlin lika så, men Walker till exempel, som har varit ganska utskälld och hånad rent ut sagt, helt plötsligt så gör han lite poäng och assist och gjorde väl mål förra veckan där, och det är främst det jag tycker man ser hos Everton, men det är ju Ancelotti väldigt bra på. Sen tror jag faktiskt att han och Duncan, att de kompletterar varandra rätt bra. Alltså Duncan som är mer den här lite hetlevrade, väldigt mycket bara sparka och spring tränaren. Och så Ancelotti då med all sin kunskap. Ja, men det är nog en bra duo. Jag tycker att båda har del i att Everton går så bra just nu också.
Igen då, en trepoängare då hemma mot Palace den här gången. Inte superövertygande hela matchen igenom ändå. Vad tyckte man, började väldigt bra, men släppte in Crystal Palace i matchen i andra ganska rejält. Men,
ja, vi kan väl få prata lite om Pickford. Där,
ja, alltså bara det att släppa ett Benteke-skott förbi sig. Det är ju nästan ingen som gör det nu för tiden.
Det är ändå fint att se att Benteke får näta. Sen ska han ju rädda den. Det här skottet.
Han ska ju ta det. Sen gör han ju en jätteräddning på Bentekes nick då senare. Visst att Benteke nickar den rakt på, men han är ju där med riktigt sån där handbollsräddning och sprattlar till och kommer flygande mitt i målet, Pickford. Men,
ja, klassisk Pickford att göra en dålig grej och sen så väga upp det med någonting jättebra några sekunder senare. Det snackas ju mycket nu om det här liksom, kan Pickford verkligen vara förstemålvakt i engelska landslaget med tanke på att han är så här ojämn? Men frågan är ju då, ja, men vem skulle gå in och peta honom? Ska man verkligen sätta Dean Henderson med, alltså, som har mycket mindre rutin när det kommer till mästerskap? Ska han stå i mål? Ska Nick Pope stå i mål? Det är ju det som är Englands stora problem också, att det är ju faktiskt ingen som direkt kan konkurrera på det sättet, alltså med tanke på då att Pickford faktiskt har den rutinen han har. Sen är ju Pickford också, jag tänkte på det, att det är ju en riktigt bra alltså turneringsmålvakt.
Alltså det är väldigt bra i VM för två år sedan.
Ja, han är ju dels bra på straffar, det såg vi ju då. Men också det här att han är ju liksom lite galen. Jag tror att man kan behöva det ibland i ett mästerskap, alltså någon som är lite snurrig sådär. Så jag tror inte att det kommer ske, men jag tycker ju självklart inte att Pickford på sikt borde vara första målvakt i engelska landslaget. De borde ju kunna hitta en bättre, tycker man.
Ja, alltså det blir också sådär svårt att ta med Pickford och sätta någon på bänken liksom, och slänga in Dean Henderson. Det
är väldigt svårt att motivera det, skulle jag säga. Alltså, ja, såklart, du har Henderson, det finns ju en Nick Pope också man skulle kunna teoretiskt ta med, när ryktades till Chelsea och allt möjligt. Förstår inte riktigt vad man tänker där när han ska ersätta Kepa, varför man ska börja prata om det i alla fall. Ja. Det känns ju, om man jämför då Pickford med tidigare engelska landslaget, jag tänker på liksom James eller Green och sådana där, så, och Hart. Alltså, ja, han gör vissa missar ibland, men jag tycker ändå att om man tittar på konkurrensen idag och så vidare, så finns det ingen anledning att peta Pickford, för han levererar ju fortfarande i landslagströjan.
Bara det att han kan slänga sig till vänster gör honom
bara
ju mer kvalificerad än Joe Hart.
Ja, men det finns ändå vissa paralleller, tycker jag, alltså med Joe Hart. Alltså, ja, jag tycker inte att han olika, påminner faktiskt lite. Ja. Ja, jag tycker faktiskt att han påminner lite om honom på rätt många sätt. Och jag tycker, alltså jag skulle inte bli förvånad om det till och med är så att Everton inte vill ha kvar honom så småningom. Mm. För att som sagt, alltså, det går inte att ha en målvakt som är så här pass ojämn. Men med det sagt så, ja, men alla målvakter kan göra misstag, alltså så är det ju. Men det sker lite för ofta just nu för Jordan Pickford. Hans fina fötter väger kanske inte riktigt upp för hans misstag. Och det är ju förstås ett stort problem. Nick Pope, han hade ju otur. Alltså om jag inte minns helt fel nu har jag inte dubbelkollat. Men visst var det väl så att inför VM så han skadade sig ju där. Exakt. Den säsongen. Det hade ju faktiskt kunnat bli lite grann hans stora break, om man säger så. Så att Nick Pope liksom kommer att vara en av tre målvakter är ju helt självklart i sommar.
Ja, det är väl de målvakterna vi pratar om. Dean Henderson, Nick Pope och Jordan Pickford.
Ja, nej men precis. Ja, vi får se. Ja, Dean Henderson. Det är, jag tycker ju också såklart att han ska vara med som en av tre. Men det är lite otippat ändå att han kommer att vara det. Han är ju fortfarande ganska ung och det är ju faktiskt nu han har fått sitt stora genombrott.
Ja, men sett till form den här säsongen så är nog Dean Henderson den jag håller högst, alltså just nu.
Ja, absolut.
Utav de tre. Han har väl varit, jag tycker han har varit en av Premier Leagues absolut bästa målvakter den här säsongen.
Sen, ja, självklart.
Och jag skulle inte bli förvånad om han står i för Manchester United, som han ju fortfarande tillhör då. Inom, kanske inte redan nästa säsong, det beror ju på lite vad som händer med De Gea, om det är någon som är intresserad av hans tjänster och betala dyrt för dem någon annanstans, tror jag det kan vara läge för Manchester United att växla ut honom. Och då tror jag att Dean Henderson kommer få chansen där.
Ja, men det tror jag också, men det är ett stort dilemma för dem. Tänk vad mycket enklare det hade varit om Dean Henderson faktiskt tillhörde Chelsea istället. Alltså de hade ju liksom, det hade ju varit drömsitsen för alla. De hade gjort sig av med Kepa direkt liksom och plockat tillbaka honom. Stackars. Nu är det ju, det sker är ju, visst han har absolut inte gjort sin bästa säsong i livet, men han är ju trots allt fortfarande en av världens bästa målvakter. Så att det är ett svårt dilemma. Det ska bli spännande att se vad de gör i sommar.
Tillbaka till Everton Palace då. Det var ju alltså sjukaste grejen under matchen. Så när Theo Walcott fick bytas ut och Sidibe skulle komma in.
Ja.
Inte utan strumporna.
Nej, men han hade en strumpa på sig. Han stod med skorna på sig, men han hade glömt ta på sig en
geni.
Hur fan kan det bli så?
man blir lite orolig, blir man inte det?
Ja, men alltså Ancelottis min var ju också så här bara, vad fan är det som händer? Han står precis och hoppar in och så tittar ner och ser att jävlar, jag har ingen vänsterstrumpa på mig.
Springer ner
och får springa ner i omklädningsrummet och leta fram en ny strumpa. Det är ju inte vad man förväntar sig på den här nivån.
Antingen tolkar man det som att han är så otroligt taggad på att få komma in och lira för Everton att han inte ens tänker på att ta på sig en strumpa. Eller så tänker man att han bara är otroligt tankspridd och nervös och glömmer att ta på sig en strumpa. Så man kan ju se det både positivt och negativt beroende på hur Sidibe tänkte just det. Det tillfället.
Svårt att se det ur ett positivt.
Ja, vi sitter ju här och har väldigt roligt åt det.
Jag uppskattar det verkligen. Men, man vill ju bara att man vill ju verkligen att han bara ska vara så tankspridd som person. Att jag gick ut utan strumpa idag. Märker man precis när man ska in och spela.
Känns som en Osman Dembélé-grej att göra ungefär. Minns hans gamla citat när han fick frågan vilken fot han sköt med då. Barca ytter när han sa att ja, alltså, jag är ju högerfotad, men jag skjuter ju bäst med vänstern.
Den liksom totala. Den känns ju som man har mentaliteten för att kliva ut.
Han skulle kunna få för sig. Ja, lite den. Ja.
Jag vet inte, jag har inte sett någon gräva mer i det. Har du sett något, Frida, om han har fått frågan vad som hände där egentligen?
Nej, jag såg faktiskt ingenting om det idag i dagens tidning. Men det hade ju förstås varit intressant att veta.
Man blir nyfiken. Helt klart.
Man måste väl nämna här också, tänker på det här med formen som Everton har visat och så vidare. Nu, inte jätteimponerande insats, man vinner ändå. Det känns ju som att Ancelotti som tränare är otroligt bra på att få ut den liksom kvaliteten som ett lag faktiskt besitter. Inte så mycket mer, för att han är ju inte en taktiker på det här sättet. Och med Duncan bredvid så blir det inte några liksom superkomplicerade taktiker man kommer att jobba med. Men det känns som att Everton, om man tittar på resultatraden också, levererar ungefär man kan förvänta sig sett i spelartrupp.
Ja, alltså, precis. Så han har ju förmåga att få en spelargrupp att må bra. Bara det att man krigar sig tillbaks från ett 0-2 underläge och vinner 3-2 förra veckan. Man har den här matchen där man i andra halvlek hamnar väldigt mycket på hälarna, har nästan ingen boll. Åker på ett mål dessutom då från Benteke efter målvaktstavla. Där skulle det ju verkligen kunna går mycket sämre. Mm. Men Richarlison, och det är ju faktiskt det är hela matchens behållning. Han slaktar ju Gary Cahill i den omställningen. Alltså, Gary Cahill ligger ju där han ska, men han hinner ju bara inte med. Alltså när han driver upp bollen där vid, visst blir det 2-1 för Everton där, va?
Det är väl 2-1 om han gör, va?
Det är en fantastisk prestation. Det går så snabbt och så bara får han luckan och så borrar han in den i bortre stolpen.
Ja, och Richarlison är ju, alltså han är ju en riktigt bra spelare. Ja. Och han är ju fortfarande väldigt, väldigt ung. Alltså jag tycker han har, sen han kom till Everton så har han hamnat i ett litet orättvist fack. Där folk liksom har hånat honom lite grann för hans prislapp. Och han är inte värd om pengarna. Och sen när de här ryktena om Barcelona dök upp, även om det fanns noll substans i dem säkert. Men, nej, men då var det återigen det här, va? Richarlison, varför skulle någon vilja betala en massa pengar för honom? Och jag tycker det är fel, alltså helt felaktig uppfattning om honom. Jag tycker det är fint att säga därför att, alltså att Ancelotti nu liksom kan förvalta hans kvaliteter på det här sättet. Och som sagt, han är ju fortfarande ung. Alltså han har ju alltså hur många år som helst på sig nu där han kan utvecklas ännu mer, ta ännu fler kliv. Så att, nej, men det är kul för honom att han trivs.
Verkligen, och även om det där budet var påhittat så tror jag inte intresset från Barcelona är påhittat. Det tror jag är högst verkligt.
Alltså, om man ska tro det som skrevs så ska ju Barcelona varit väldigt intresserade. Sen ska ju inte ett Barcelona-intresse tas som en kvalitetsstämpel idag med tanke på hur de agerar på transfermarknaden. Men i Richarlisons fall så blir jag också lite nyfiken hur ni känner. Hur, även om han är väldigt, väldigt bra, är han liksom miljardbra? Att det finns en logik att betala en miljard för honom för en stor klubb?
Jag tror han kan vara det. För att jag tror att anledningen till att han ser så bra ut just nu, det är att Calvert-Lewin går bra också. För att Richarlison är ju en anfallare som gärna flyter ut långt ifrån straffområdet. Och helt plötsligt kan ju han vara nere och försvara jättedjupt på egen planhalva. Så tänker man liksom, vad gör han där? Det händer ju ständigt under matcherna. När han inte hade någon anfallare då som liksom tog på sig ansvaret för att göra mål. Alltså, då hamnade mycket... Alltså mycket av skenet på honom och titta här i Charles som gör inte så många mål. Men nu när Calvert-Lewin, när han gör mål, alltså då passar han in mycket bättre. Så jag tror att om han hade haft bättre spelare kring sig så tror jag absolut att man hade kunnat få ut hans kvalitet ännu mer än vad man redan får.
Så det känns spontant som att säg nu att det skulle bli Barcelona i framtiden, så kan man ju räkna med att Richarlison likt alla andra anfallare som går till Barcelona skulle bli förpassad till någon form av kantroll. Det känns ändå som att Richarlison då är typen som skulle kunna hantera
det, tror jag.
Att liksom skjutas ut på en kant likt Griezmann har gjort och inte riktigt kunna hantera det i ett Barcelona på ett annat sätt då.
Ja, det var ju till vänster i anfallet som han slog igenom i Watford också. Jag ser Richarlison. Jag tycker han har så väldigt många kvaliteter. Dels, han är ju omställningsstark, det såg vi i den här matchen. Han är snabb, han är bra med bollen, han har bra avslut. Men han är ju en fantastiskt duktig huvudspelare också. Alltså, han är,
väl hur många nickmål som helst.
Ja, han är stor och stark, och vi ser 3-1-målet är ju faktiskt Richarlison också som nickar i ribban som studsar ner framför fötterna på Calvert-Lewin. Och det är en riktigt fin nick han vinner mot tuffa Palace-backar. Liksom. Så att, jag tycker han har väldigt mycket. Richarlison. Sen har han ju en inte kanske jämnheten idag, men han har också tillhört lag som har svajat mycket i kvalitet, som har bytt tränare, som har alltså han har ju aldrig fått riktigt tillhöra ett stabilt väl fungerande topplag. Och jag tror att med hans många kvaliteter och hans ja, så bra han är. Och med hans unga ålder då, hans möjlighet att faktiskt utvecklas ännu mer, har tillräckligt mycket i sin verktygslåda för att kunna bli riktigt, riktigt bra. Jag håller med Frida där.
Så gör han United-flytten i sommar och hamnar i ännu ett mer dysfunktionellt lag.
Ska han helt plötsligt konkurrera med Martial och Rashford om och spela till vänster i ett anfall. Jag vill också lyfta fram Seamus Coleman i den här matchen. Jag tycker han, James Coleman, som ju haft mycket skador de senaste åren, var ju en av ligans absolut bästa ytterbackar för en 4, 5, 6 år sedan. Sådär. Jag kommer ihåg att vi satt och pratade i den här podden om hur han och Everton kunde ligga i mitten av tabellen men ha ligans bästa ytterbackar då i Leighton Baines och James Coleman. Jag tycker han har kommit tillbaka till en väldigt fin nivå. Han var jättebra i den här matchen också, tycker jag. Jag gillar honom. Så här, också, det är ju ett av de senaste 10 årens fynd. Jag vet inte vad han kostade, liksom en tvåbackaläsk när de hämtade honom från Nordirland och gjorde honom till en världs ytterback faktiskt, som han var under de första säsongerna. Fint att se honom spela fotboll, tycker jag, även den här säsongen. Everton Palace 3-1, vad det är, frågetecken för Pickford som sagt. Sheffield United Bournemouth 2-1, där spelade Dean Henderson då en annan typ av roll, när han, och framförallt då den räddningen gör, vem är det som skjuter? Är det Callum Wilson som har det avslutet? Han gör Ryan Fraser kanske det var, en enorm räddning faktiskt, det är riktigt, riktigt fin den han gör, Dean Henderson. Kul också med Sander Berge från start.
Han har ju tagit den där platsen rakt av. Alltså, det är ju deras prestigevärvning också. Och ja. Jag vet att man har sagt i en annan sammanhang här att John Landström nu ska petas i och med detta, och man ska akta sig för honom i fantasy, tror jag att jag sa i Silly-podden. Och såklart så kommer Sir John Landström inbytt för Sander Berge och avgör matchen.
Ja, just.
Och sen guldbollskollage där från Sheffield Uniteds Twitter-konto efter han står där med Ballon d'Or.
Ja, nej, men det är det man inte ska underskatta. Så det är klart att Lundström känner att liksom, oj, här kommer en ung jäkla norman liksom och tar min startplats. Det är klart att han sitter på bänken och fullkomligt kokar och liksom vill in och visa vad han kan. Och det är ju precis detta Sheffield United behöver. De behöver lite djup i truppen. För ska de liksom hänga kvar så högt upp i tabellen som man ligger nu, man ligger femma. Det är ju helt bisarrt,
alltså, vad bra de har gjort.
De måste ju ha ett litet öga på Europaspel nästa säsong också. Då behöver man fylla på den här truppen för att
de
måste ha fler kroppar in. Liksom.
Ja, och det verkar ju som att Chris Wilder har fått gehör, alltså från styrelse och ägare och sådär, och fått mandat till att plocka in lite spelare. Och jag tycker att Sander Berge ser extremt intressant ut. Jag förstod inte riktigt hur lång han är för det första, att han är 1,95. Alltså, och han är ju otroligt duktig på att täcka boll. Han visar sig hela tiden. Man ser ibland att han hamnar lite snett på det, och alltså på positionsmässigt så kanske han inte är helt hundra, men där är ju definitivt enormt mycket potential. Jag tycker det är alltså jättesmart av Sheffield United att värva honom så här tidigt. Ta honom innan någon annan gör det. Jättesmart.
Ja, han är lite så här som en norsk Matic eller norsk Fabinho. Liksom.
Han väger ju 90 pannor också.
Ja, men han är stor och liksom tuff på just den ytan. Alltså, det är ganska ofta som den så långa fotbollsspelare blir mittbackar. Men det finns en poäng med att ha den fysiska styrkan lite högre upp i banan också. Kan man ju också tänka sig att ett lag som Sheffield United kommer kunna utnyttja. Det känns ganska engelskt att ha en stor, hård jävel.
Ja, men de är ju helt, alltså jag tänkte på det när jag såg, jag tror det var Arsenal, Sheffield United, och alltså nu har ju Arsenal ganska, de har ju rätt många korta spelare, för Lucas Torreira spelade en match bland annat, ja, så han bidrar ju till att dra ner längdmedianen ganska rejält, men alltså då tänkte jag på det här liksom att shit, alltså varenda spelare i Sheffield United är ju stor som ett hus, och det blir ju en fördel, för att det är inte så att de är liksom 1,90 långa och så kan de inte springa överhuvudtaget, utan det här är ju alltså det riktiga kraftpaket. Och det tror jag definitivt är en jättestyrka att ha, just det att man har ett övertag på det sättet på motståndarna.
Men det är också kraftpaket som kan spela fotboll. Mm. Det är ju ett Burnley som kan passa bollen på ett sätt. Alltså de har den här kraften och liksom den här kollektivet som är så otroligt viktigt för lag för att kunna överleva i en liga som Premier League. Men de kan ju också spela väldigt bra fotboll. Mm. Och det är otroligt imponerande att se vad de har gjort den här säsongen. Alltså det är Jag har svårt att se någon annan nykomling som gjort en sån impact i någon av de här toppligorna som Sheffield faktiskt har gjort den här säsongen hittills. Otroligt imponerande.
Ja, senast en nykomling slutade femma i alla fall i Premier League. Det var när var det nu? 2001 tror jag, Ipswich. Så att det säger ju ganska mycket om att det är inte ofta det händer att en nykomling slutar så här högt upp. Sen är det är ju långt kvar på säsongen, så att vi får se om de orkar hela vägen.
Så sällan en nykomling överhuvudtaget slutar på övre halvan. Wolves senare, det var ju för sig ett par säsonger sedan bara, men
det fanns ju en annan form av, vad heter det, satsning där då.
Ja, de var nästan favoriter till att hamna på övre halvan som nykomling.
De hade redan byggt sitt Premier League-lag i Championship med hjälp av en viss agent, men i Sheffields fall så när man tittar på den truppen inför säsongen tänkte jag, men det här är ju rakt ner i Championship igen.
Ja, men det är ju ett problem, alltså nu, eller problem, men nu glider jag över lite på bottenstriden här. Men just det här med att det numera kommer upp klubbar, alltså nykomlingar som faktiskt liksom hänger kvar, alltså de blir inga slagpåsar. Visserligen har vi Norwich där, alltså på sista platsen, men det är ju inte som att de har liksom kommit till Premier League och sen så förväntas alla lag att slå dem. Alltså även de har ju ganska höga höjder.
Ja, även Norwich kan ju ta emot ett Manchester City och rulla ut dem på hemmaplan.
Ja, precis. Och nu ser vi ju här att det skiljer så oerhört få poäng i botten. Alltså det där kommer nog leva ända in i det sista. Och det var ju därför inte minst då Brighton, Watford, den matchen var så himla viktig.
Jag tycker många av de här lagen faktiskt är ganska bra då också. Jag tycker Watford har liksom... ja, vi kommer till den matchen strax. Jag ska bara runda av Sheffield United Bournemouth nu och hända sådana här förväg lite här. Bara säga någonting om Billy Sharp som får göra mål igen. Det är ju typisk min typ av
ja, det var exakt vad jag tänkte. Det var exakt
vad jag tänkte. Jag gillar Billy Sharp. Det ska inte sticka under
stolen. Bara att han heter Sharp och spelar för The Blades också. Det är ändå viktigt. Alltså man vill ha mer sånt.
Det är starkt. Alltså så här, typisk spelare, han har öst in mål i Championship, han är stor och stygg och liksom en typisk engelsk sniper liksom på det sättet. Gillar jag. Nu har jag i och för sig inte gjort så mycket den här säsongen, inte fått jättemycket speltid heller, ska sägas, men visst var det så, jag tyckte jag såg något som passerade att det är hans andra mål för säsongen och det första kom i första mötet mot Bournemouth, tror jag. Så han har gjort båda sina mål mot samma motstånd.
Billy Sharp är ju precis en sån typ av spelare som man tror att en Billy Sharp ska vara. Ändå.
En utmärkt fotbollsspelare. också bara nämna att det var Lys Mosetto såklart, för släkten alltid är värst, som jag avgör den här matchen.
Väldigt bra värvning där också. Man måste ju imponeras ändå av liksom pricksäkerheten på värvningarna. Man bortser från Sandberg också att plocka in Mosetto och att han levererar på det sättet han har gjort. Det är otroligt bra skött klubb verkar det också vara på alla möjliga sätt.
Ja, Bournemouth däremot har det kämpigt.
Har varit välskött kan man väl säga.
Det är väl fortfarande, det är väl verkligheten som kommer i kapp. Det är fortfarande, vi glömmer bort hur litet Bournemouth faktiskt är. Det är väl fortfarande så att de tar sådär 16-17 000 på hemmaläktaren.
Tar de ens det?
Ja, men det är väl också det här med
11 000 tar de.
Ja, men att de trots allt hade ett oerhört bra lag på pappret inför säsongen. Alltså det är ju det som gör att man satt och tänkte att de borde sluta högre upp än vad de har gjort. Men jag håller med, alltså Eddie Howe har gjort jättemycket för den klubben, men luften börjar säkert gå ur lite grann. Och sen så har de ju haft nyförvärv som inte har levererat, alltså som Solanke till exempel. Och de har haft en massa skador såklart. Alltså skadelistan har ju varit enormt lång. Men här, just i den här matchen så tycker jag lite synd om dem ändå. Med tanke på att de startar ju, de är ju bättre än Sheffield United, alltså första delen av matchen. Och hade de haft lite mer flyt så hade de ju kunnat komma därifrån med åtminstone en poäng. Så att, han kämpar på motvind, är det här. Och som sagt, jag vet att jag har sagt det förr, men alltså han kommer nog få fundera lite på vad han ska göra härnäst. För jag tror liksom att han ska ge sig på en säsong till, det tycker jag inte.
Man har haft fruktansvärt mycket skador den här säsongen också. Det ska ju man komma ihåg, och skador på nyckelspelare i fel tillfällen och sådär. De har nu sina tre närmsta matcher. Burnley borta, Chelsea hemma, Liverpool borta. Så att den där placeringen kan nog eventuellt bli ännu lite sämre under de närmaste omgångarna här framöver. Bottenstriden som sagt är ju det är alltså ordet getingbo känns lite slitet, men jag vet inte hur jag annars ska kunna definiera det här. Det är ju förutom Norwich då som är avhängda, så har vi då 1 2 3 4 5 lag inom 3 poäng från då Watford på 24 poäng upp till Brighton på 27, och de möttes ju i lördags de också. Kryss i den matchen, ett resultat som ingen egentligen tror jag var riktigt nöjd med. Båda hade nog känt att det här var ett läge att ta alla tre. Watford som verkligen, om vi säger att Everton har liksom en new manager bounce som de fortfarande lever på med Ancelotti och Duncan Ferguson för den delen. Så har ju verkligen Nigel Pearsons smekmånad ebbat ut den senaste tiden. Det är Watford som inte, alltså du ser ut ganska som i början på säsongen att det ser ganska bra ut spelmässigt, och man tycker att men det här är ju spelare som kan, men de får liksom inga resultat med sig.
Ja, men sen jag tyckte det var en ganska märklig match på en del sätt. För Brighton, alltså det såg ut precis som man hade kunnat förvänta sig med Brighton som har stort bollinnehav och Watford som mer liksom koncentrerar sig på att ligga rätt i position och vara disciplinerade och framförallt hålla ihop försvaret. Och det gör de ju väldigt, väldigt bra. Samtidigt som då, alltså flera spelare i Brighton, jag tyckte liksom Aaron Moy som brukar vara väldigt bra. Jag tyckte han gjorde en ganska blek insats. Och det är också han som tappar bollen där till Ducurés fantastiska mål. Fantastiskt avslut från honom, såklart. Samtidigt så tycker jag det är förvånande att Watford inte går för seger mer än vad de gör i andra halvlek. För att de har ju trots allt en trupp som är oerhört bra. Och det är väl lite det... vad ska man säga, alltså det varningstecknet som jag kan se med Nigel Pearson. Han är säkert en fantastisk människa, han verkar vara väldigt sympatisk, jag tyckte han sa liksom bra grejer på presskonferensen efteråt och sådär, men det här är ju spelare som, ja, men som Delofeu och sådär, det är ju spelare som individuellt sett kan avgöra en match, och hur länge kommer de acceptera att de går ner och ställer sig lågt mot ett lag som Brighton? Jag vet inte, jag tycker det är lite slöseri med resurser. Jag var lite förvånad också att Ducouré inte var mer på hugget i andra halvlek liksom han var i den första halvleken. Sen får man ge Potter att han försöker göra vad han kan där i andra halvlek. Alltså han ändrar liksom totalt eller helt på startelvan och liksom plockar av ytterbackar och sätter in nya anfallare där, Mopey bland annat, som är betydligt snabbare än många, Glenn Murray, men det är de flesta. Men han försöker göra vad han kan. Samtidigt så blir det väldigt tydligt att Graham Potter vet ju inte vilken hans bästa startelva är alltid. Nu har han startat med Glenn Murray, vad är de senaste två matcherna eller någonting sånt. Men uppenbarligen så hade man behövt lite speed i den här matchen, och då får man ju sen där med Alireza och Mopey i andra halvlek. Så att jag tyckte inte matchen sa så mycket egentligen. Jag vet fortfarande inte vilka lag som kommer att klara sig kvar. Jag tror fortfarande att Watford har stora möjligheter att göra det. Ja, det är mina reflektioner.
Ja, alltså han får ju effekt i alla fall på sitt taktikbyte, för att Brighton tar ju över stora delar av matchen. Det är ju ett par heta lägen där, bland annat har vi där Moynot, han springer igenom vid något tillfälle. Men det här målet,
Ducurés eller Mariappas självmål?
Alltså, Ducurés mål är ju otroligt vackert. Alltså, det där lilla petet och så alltså, bara fullvrist i bort i stolpen. Det är ju...
Där måste man ju flika in ändå att den rollen på Ducuré, att man spelar en sån typ av spelare som 10, och hur han ändå växte i den, även om kanske inte var lika bra i andra halvlek.
Ja, Pearson har ju flyttat upp honom.
Ja, men precis.
Han startade ju säsongen mycket lägre ner.
Det är ju, han är ju vanligtvis mycket lägre, men just det här draget att flytta upp en bollvinnande, liksom hårdjobbande mittfältare i nummer 10-roll är inte så dumt alltså för vissa lag som slår slåss där nere. Nu drar jag en parallell till ett lag som slåss lite längre upp i tabellen, men jag tänker att nu när Ole Gunnar Solskjaer verkar envisas med redan från första matchen och spela Bruno Fernandes i en sittande roll, flytta upp Fred som tia. Se hur det skulle funka.
Ja, alltså, för då är ändå inte presspel.
Ja, men precis, för att det är ju det som är viktigt. Jag tror att många skulle må bra av att titta på eller fundera åtminstone att kanske att en tia måste inte nödvändigtvis vara en tia, om du förstår vad jag menar.
Nej, precis.
Och då Korea är ett ganska bra exempel på något där det faktiskt funkar, tycker jag.
Ja.
Mariappa.
Ja, det här självmålet, Frida, du var på plats, va?
Ja, det var jag.
Varför skjuter ni på eget mål?
Varför var
det? Det var ju ingen där.
Nej, alltså det min första, alltså för pressläktaren på Falmer Stadium, den är liksom precis i mitten, så jag såg ju det här målet liksom verkligen från, alltså snett bakifrån så att säga. Och när målet händer, alltså jag bara tittar på tittar på min kollega Michael och bara va? Alltså det var liksom helt obegripligt. Och det är inte så många skärmar på den här pressläktaren heller. Så det dröjde ett tag innan man fick se reprisen. Jag fattar ingenting. Först tänkte jag så här, nej men Glenn Murray, alltså det ser ut, han är för långt ifrån boll. Alltså det kan inte ha varit han som... det var helt obegripligt. Men nej, man ser alltså ju där hur han, hur Mariappa, han missbedömer ju verkligen bollen. Totalt, han tror ju att han
har, det får man säga. Han förväntar ju sig att Murray ska vara med på den löpningen.
Ja, ja alltså, exakt. Men då överskattar man Glenn Murrays löpning totalt. Man tror att han skulle hinna dit.
Det ser lite roligt ut också. Så jag plockade upp den på datorn här. Vi sitter och tittar på den just nu, jag och Makoto. Han blir ju lurad för att Glenn Murray ser ju själv att han inte kommer hänga med löpningen. Så han är ju bromsat in. Han är ju 10 meter ifrån situationen när Maria på kastas fram och stöter in den
i
eget mål.
Fast det intressanta här är att man tänker att Murray gör ju inte fel i det här läget. Han Nej. Ser att det kommer tre backar rättvända i fart. När han stannar upp där, då hittar han ju en fri yta. Det är ju bara att liksom, yttern borde egentligen vara kyligare. Bara drar den snett inåt bakåt i den öppna ytan, men sen så drar han den. Ja. Och så dyker Mariappa upp där.
Det såg väldigt märkligt ut.
Alltså jag vill ju ändå säga att om man ska försöka se på det här kamikaze-uppdraget att sia hur det här ska gå i bottenstriden, tycker jag ändå att Watford, även om resultaten inte riktigt varit med de sista matcherna, tycker jag att där man ser från dem, den liksom uppryckning de har gjort, jag tror att det kommer räcka. Sen är det ju den här typen av självmål i såna här typer av matcher som är sånt som gör att det inte kommer räcka egentligen. Men både Watford och Brighton tycker jag ändå ser så pass stabila ut att de borde kunna klara sig ur det här. Mm. Det finns andra lag som känns som att de ligger väldigt mycket mer pyrt till.
Ja, alltså det är ju Bournemouth, sen är det ju West Ham då, och då är det så här, ska West Ham ryka?
Ja, det är ju de alltså som har mest att förlora på något sätt, känns det som, för West Ham är ju det laget som är liksom nedflyttning hade tagit hårdast på.
Ja, alltså ändå. Visst att West Ham har en match mindre spelad då, till exempel än Watford, men den är ju mot Manchester City på bortaplan, så att där kan de inte räkna med att ta några poäng. Aston Villa, vet inte, jag tycker Aston Villa också är för bra för att åka ur egentligen. Alltså jag tycker många av är ganska bra ändå.
Det är ju sällan en bottenstrid i Premier League har haft så många bra lag. Alltså man tänker att ofta ska det finnas vissa strykpåsar som typ ett Cardiff som inte stod för någonting av vad fotboll handlar om under sin säsong liksom i Premier League. Men här är det ju lag som faktiskt, bra lag. Det är lag som man aldrig kan vara säker på att slå heller. Och jag tycker att kvaliteten i ligan på så sätt har ju ökat något enormt.
Ja, men alltså du har
i alla fall ett bottenskiktet.
Ett West Ham med... som i och för sig skulle jag... Alltså det är fruktansvärt illa skött förening. Alltså där du har inte ens en riktig ledarstab liksom, utan du har David Moyes som kommer in utan full stab när de har sparkat en hel...
Men han kan spanska, så jag tror att han kan få igång Fornals och gänget nu. Så att...
Skulle du verkligen säga att David Moyes kan spanska?
Inte riktigt kanske.
Uno, dos, tre.
Stefano. Som man skrek till Esteban Granero, tycker jag fortfarande är det roligaste. I alla fall.
Men, från då Brighton.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive & June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, Brighton ligger risigt till. Bournemouth var vi inne på, ligger illa till. West Ham ligger just nu då på nedflyttningsplats.
Jag är orolig för West Ham ändå, alltså, måste jag säga. Om man ska försöka säga, skulle jag säga Norwich, sett till vilka bra insatser de ändå har gjort och den liksom där de visade stundtals under hösten, att fortfarande då ligga ganska klart sist i tabellen talar om att det här inte kommer räcka, för att det är svårt att se att Norwich ska fortsätta leverera den typen av insatser. De hade börjat få poäng från dem på ett helt annat sätt än vad de har fått. Mm. Det kommer kosta i slutändan, tror jag, för dem. De känns som att tyvärr, så även om de står för en positiv fotboll, en rolig fotboll och tittar på med trevliga spelare och så vidare, Emi Buendia till exempel och Todd Cantwell och så vidare, så det kommer inte räcka, känns det som. Bournemouth, ja, tyvärr ser det mörkt ut för dem med, för det är ett fint projekt de har haft och det var en good run, så att säga. Men de känns ganska out. Och sen är det ju frågan vilket som blir det tredje, och det känns det ju som att West Ham ligger väldigt pyrt till ändå, om man inte verkligen får ordning på alltihopa och får de här stjärnorna att vakna lite.
Ställer du upp på det, Frida?
Ja, alltså jag vågar knappt säga någonting än.
Smart.
Jag har en känsla att West Ham åker ur. Det har jag. I alla fall. Norwich är ju klara. Då är det en till som ska bort. Men jag tycker det är jättesvårt. Jag hoppas bara innerligt att Brighton inte är ett av de lagen som åker ur. Jag tycker det vore väldigt orättvist, alltså, mot en klubb som faktiskt försöker tänka lite långsiktigt och sådär. Om de skulle åka ur. Men jag tror inte det. Jag tror inte de kommer göra det. De måste plocka lite fler poäng. Så är det ju. Det är helt klart. Men jag tror ändå att de klarar sig kvar.
Det ska väl till en varningsflagg även för de här som ligger lite ovanför just nu och verkar vara på säker mark. Att det kan ju gå fort. Tänker på typ Crystal Palace och så vidare, som mycket väl kan bli indragen om i en bottenstrid om man fortsätter att tappa poäng på det sättet man har gjort. Man hoppas ju bara som utomstående här att vi kommer faktiskt få ett riktigt spännande bottenstrid i de här sista dagarna. Lite som vi har haft i Spanien väldigt många år, med typ så här 5 lag som kan åka ur på sista omgången. Premier League-bottenstriden känns ju som att den ofta har varit ganska avgjord inför slutomgångarna. Om man tittar på liksom senaste decenniet i princip. Det är väl vissa undantag naturligtvis, men ofta så känns det ganska punkterat in på sista omgången. Nu har vi alla möjligheter att få en riktigt levande bottenstrid med all misär och all potentiell lättnad och glädje som den kan innebära, och det finns något oerhört vackert och häftigt med just en sån bottenstrid.
Ja, det kommer bli. Och vi rör oss ännu lite ner i systemet då. Så hade vi en rätt häftig match mellan Nottingham Forest och Leeds United i Championship. För där börjar det också dra ihop sig. Känns som att West Bromwich med 59 poäng då på 31 spelade matcher kommer lösa den där första platsen. De har lett i stort sett hela säsongen. Leeds låg med viss marginal.
Vi har ju sagt, vi har sagt att vi inte skulle ta ut det i förskott. Vad är det de har? 4 förluster på 5 senaste eller något då?
Ja, precis. Är nu nere på 55 poäng då. Samma som Fulham. 1 poäng bakom ligger nu Nottingham Forest.
Det är en förbannelse. De kommer inte klara det där. Man vågar tro på det.
Brentford på 53 poäng då. Så att det är 4 lag då med 2 matcher emellan. Och sen Preston North End på 50 poäng. Jag vill så gärna ha Preston North End i ett
kval. Jag tänkte samma sak när jag såg dem på 6:e platsen. Liksom. Ja, det hade varit ett fint lag att få upp igen.
Älskar ju det där kvalspelet. Och man vill ju, alltså, det hade varit så tråkigt om det var liksom Cardiff och Swansea och sådär igen.
Du vill inte ha Walesare, det är därför jag kan säga.
Jag har inget mot Walesare, men de har vi sett liksom. Vi vet vad de kan ungefär.
Ja, men precis. Man vill ha nya gäng. Eller, alltså Nottingham är ett sånt här lag som man verkligen vill se med tanke på den historien den klubben har. Vad skulle de kunna göra i Premier League idag? Ja, det hade varit otroligt spännande att se. Leeds vill man ju naturligtvis ha upp igen, för Leeds är hemma i Premier League. Någon gång måste de ju ta sig tillbaka. Men nu har vi ju jinxat i den här studion. Jag vet att du tidigare sagt att men det är ju klart nu.
Ja, och sen... Jag har jinxat Leeds lite grann, det kan jag hålla med om. Det är spännande championship i alla fall. Jag såg inte den här matchen, men 2-0 till Forest, och det är ju ångest i Leeds nu igen. Man har ju någon slags fantomsmärtor efter tidigare säsonger.
Ja, det kommer ju en väldigt avgörande match här under tisdagskvällen mot just Brentford. Där kan ju faktiskt... ingenting avgörs ju, för Championship lever ju alltid ända fram till slutet. Men den är oerhört viktig i alla fall, den matchen, om man säger så. Pontus Jansson mot sitt... Ja, nu var Jansson ju skadad i helgen. Vi får se om han spelar. Men han
firar han när man nätar? Ponne?
Det kan jag inte tänka mig.
Nej, jag tror inte det var.
Och bortamatch igen då för Leeds. Det är riktigt 6 poäng. Alltså det är ju så, det är faktiskt så att Brentford går om Leeds om de vinner den matchen. Mycket ångest. Vet ni vad, vi har fått en massa frågor.
Måste bara nämna att Nottingham har alltså 55% i passningsprocent den här matchen. Liksom nästan hälften av deras passningar går fel om man vinner med 2-0.
Det är fascinerande också.
Hur vinner man en match med 55% liksom passningsprocent? Jag förstår det fortfarande inte. I alla fall.
Det är ju Championship, som sagt. Det är inte alltid det är inte alltid possession vinner matcher i den ligan.
Nej, det är bevisligen för Leeds också. Spanien vurmar den i mig liksom. Det kniper i magen när jag ser 55% passningsprocent och 2-0 seger. Men lite vackert samtidigt.
Ja. Vi måste ju svida lite i Bielsa, tycker jag. Att förlora mot ett lag som har 55 poäng eller 55% i passningsprocent.
Ja, det är... Man är orolig för Leeds.
Vi har fått en massa frågor. Fått en från Joel här. Hur överskattad är Henderson? Folk säger att han ska vinna Player of the Year och är världens bästa mittfältare just nu. Inte en chans att han är ens nära Kevin De Bruyne i någon av dem, enligt mig. Säger du, Frida? En liten hot take här när alla hyllar Jordan Henderson till höger och vänster.
Ja, men det beror på om man ser det. Jag menar att Jordan Henderson i Liverpool är ju extremt viktig. Inte minst eftersom att han till exempel gör Alexander Arnold ännu bättre. Och jag tycker att han verkligen har levt upp till sin lagkaptens roll otroligt väl under säsongen. Men ska man ta ett helhetsgrepp så är det väl klart att det vore konstigt att inte ha med Kevin De Bruyne i någon sorts... liksom, All-Star 11 eller vad man säger, med tanke på hur mycket han gör generellt, vilken fantastisk fotbollsspelare han är generellt. Men jag håller med om att Jordan Henderson har gjort en fantastisk säsong. Han har stor del i den där ligatiteln, och det trodde man kanske inte för ett par år sedan ändå, att han faktiskt skulle ha det.
Daniel Pettersson säger: Jack Grealish, hur många man of the match har han fått denna säsong och vart hamnar han i sommar? Han stannar väl inte kvar trots kontrakt till 2023. Det börjar komma en del rykten om Jack Grealish.
Ja, nej, men det blir nog United, skulle jag tro. Jag tror att de kommer få svårare att lösa Madison i sommar. Det kommer framförallt bli mycket, mycket dyrare. Så därför tror jag att han kommer gå dit, helt enkelt.
Men kommer det att ske då efter att man har jagat Madison fram till ungefär, säg 25 augusti, utan att komma fram någon vart, och sen panikartat pungar ut ungefär lika mycket som man inte ville betala för Madison för att få Grealish typ sista dagarna?
Jag vet inte, alltså jag hoppas ju inte det för deras skull, men det var ju lite som det här med Fernandes-övergången, att det dröjde så himla länge innan man faktiskt fick honom klar. Å andra sidan så ska ju det ha varit för att United inte vill betala de här extremsummorna längre. Alltså de, många liksom, säljande klubbar har ju alltid vetat om det, att United, där är mycket pengar. Det är bara liksom att pressa upp priset så högt det går. Alltså nu har United börjat tröttna lite på det och tycker liksom att någon gång får måttet vara rågat. Och Leicester kan ju pressa upp priset på Madison eftersom att han är en jätteviktig spelare för dem. Och de är ju en toppklubb liksom i Premier League numera också. Medan Aston Villa absolut inte kan göra det på samma sätt med Grealish.
Framförallt inte om det skulle bli så att de åker ur. De är ju i allra högsta grad indragna i den där bottenstriden.
Ja, när Max, precis.
Alltså det är ju också, Jack Grealish ska ju in i någon slags EM-trupp här också, på något sätt. För tre månader sedan så hade vi sagt att Mason Mount var given där. Vet jag inte falla ner längre. Kanske Jack Grealish som på dagsform i alla fall har en bättre shout att ta den platsen offensivt anfall.
Ja, men sen vet vi också att Southgate, han tar ju hellre ut spelare som har varit med tidigare. Det gör ju faktiskt de flesta förbundskaptener. Så att på det sättet så ligger ju fortfarande Mount i förarsätet.
Den så kallade Marcus Berg-koefficienten.
Olivier Giroud-koefficienten kan man också kalla den. Det är lite samma situation där.
Ja. Så eftersom Marcus Berg kommer starta EM i sommar och inte Alexander Isak.
Naturligtvis. Men måste, som en sann svensk måste man säga här liksom att finns ju en startelva och finns det en slutelva också. Viktigt att poängtera.
Mm. Jag pratade om Manchester City också för Jack Grealish. Där är lite frågan också.
Stackars Phil Foden, om de ska välja Grealish också. Ja. När ska han få chansen?
Han har ju bättre vader Grealish än de flesta andra. Kanske är värt något. han har så extremt sådana breda vader.
Såhär Roberto Carlos stug på, eller?
Ja, precis. Man har ju alltid strumporna nere vid skorna, vilket jag börjar tröttna lite grann på att spela med de här junior benskydden. Men han har ju sådana här vader som man ser framifrån. Fascinerar alltid mig.
Liten teori här, hur var Sidibes vader? Kan det funnits någon sån aspekt att han ville visa upp dem som gjorde att han medvetet glömde strumpan?
Kanske. Jean-Pascal Stryver skriver: er syn på att transferfönstret förlängs i sommar. Tack för en grym podd. Ja, tack själv. Vi pratade lite grann om det i Silly. Vi kan ju ta upp det här också, att man nu har beslutat att flytta fram deadline day då, istället för att ta slut före säsongen börjar, så tar den slut när övriga Europas deadline day tar slut, helt enkelt den 31 augusti, eller som det blir då i år med tanke på att det är en helgdag, den 31 augusti, den 1 september. Hur har reaktionerna varit? Det var ju väldigt väntat här, skulle jag säga. Det blir ju så, de klubbarna förlorade ju ganska mycket i både pengar och planering på att ha det så här. När ingen annan bytte så fanns ju bara risken att man tappade spelare istället för att kunna ersätta dem. Vilket ju blev en otrolig nackdel för de engelska klubbarna. Hur har reaktionerna varit, Frida?
Alltså, min reaktion är i alla fall att jag ogillar det starkt. Man vill ju gärna att när säsongen väl drar igång så ska det mesta liksom vara på plats. Alltså visserligen så liksom, Tottenham hade ju sina bekymmer, eller vad man säger, med Christian Eriksen där och så. Men alltså, de grejerna blir ju betydligt färre om man faktiskt stänger fönstret dagen innan serien drar igång. Så att jag är inte särskilt nöjd över att de kommer göra det här. Sen fattar jag ju, jag fattar varför de gör det, och det är ju kul att man får en ordentlig deadline day-sändning igen, men i övrigt så ser jag inte speciellt många positiva aspekter med att gå tillbaka till hur det var förr.
Alltså problemet är ju att andra ligor startar så mycket senare, eller tvärtom. Mm. Alltså det enklaste hade varit, nu blir det ju svårt i Premier League med tanke på det spelschemat och så vidare, men att bara senare lägga att alla ligor startar sista helgen i augusti. Mm. Att bara liksom de stora fem kan komma överens om det och vi stänger fönstret precis innan det. Det hade ju varit det bästa för alla parter egentligen, och det mest logiska att, ja, men nu har trupperna sats och så vidare. Problemet för Premier League är ju att ingen annan vill hänga på att starta så tidigt som Premier League vill göra, och Premier League vill inte starta senare. Så ser i alla fall jag problemet, och i och med att fotbollen nu liksom är så pass global och alla byter ligor titt som tätt så måste man ju nästan ha ett gemensamt fönster för att det ska funka.
Kverulerar skriver, vad är risken att Klopp kör slut på sin favoriserade elva? Ser stora likheter med Dortmund, spelare som är fantastiska i hans system men kanske inte i andra lag. Typ Kagawa, Sahin, Götze. Som körs vecka efter vecka tills det en dag tar stopp. Har han lärt sig eller?
Ja, men jag tycker inte riktigt att man kan göra den jämförelsen med tanke på att alltså, Liverpool spelar ju inte på samma sätt som Dortmund gjorde. Alltså det här är, det går inte. Alltså det är ju för, alltså jag tror att anledningen till att Dortmund bara höll i några år så att säga, det hade väl att göra med att det blev ganska förutsägbart till slut för motståndarna. Alltså de visste ju exakt vad Dortmund skulle göra. Alltså Liverpool har ju tvingats liksom lära anpassa sig efter motståndare som står lågt och har ju blivit riktigt bra på det. Så att eftersom att det är ett helt annat spelsätt så tycker jag inte att man kan jämföra det så. Dessutom har han ju alltså Liverpool har ju en helt annan bredd på sin trupp än vad Dortmund har. Så även om det är många spelare som har spelat många matcher så finns det ju ändå alternativ. Och skulle det vara så att någon verkligen behöver vila, ja men då finns det en ersättare. Så att nej, det tycker jag inte.
Alltså det finns ju en hierarkiskillnad också i att i Dortmund så var det ju hela tiden en fara för att tappa sina bästa spelare till typ Bayern München.
De tappade ju hela tiden.
Ja, ja precis, de tappade också spelare hela tiden till Bayern München. Och dessutom så att ja, men då deras kvalitet är ju inte lika hög som den Liverpool har idag. Så sen det med att köra slut på spelare för att inte, och så vidare, så Klopp vaskar ju kupper för att han inte ska köra slut på spelarna. Tycka vad man vill om det. Jag tycker väl personligen att det är nästan förkastligt att skicka ut där lagen gör i en FA-cup. Personligen tycker jag i alla fall. Men i övrigt så det finns ju ingen risk att han kör slut på spelaren. Då är det ju helt bizarrt i sånt fall med tanke på att han verkligen vaskar allt som inte har med Premier League och CL att göra just nu.
Ja, precis. Det känns som att han är oerhört, han säger det, jag ser efter mina spelare och det, vi måste hålla på den här ledigheten. Alltså, det känns som att han blev lite bränd och att han kanske överreagerar lite grann också i just den här frågan, just med tanke på det som hände i Dortmund. Det kan finnas en sån.
Det kan finnas en sån aspekt, absolut.
En sån aspekt. Sista frågan innan vi knyter ihop säcken för idag. Kommer från Linus Sjögren. Han undrar, vem tror ni tar över Manchester City efter Pep?
Ja, det är ju rätt så svår fråga ändå.
Det tror var det att sades,
ja, men det tror jag nog. Och det sades ju att Arteta var ganska högt upp där på den listan.
Det hade varit att han plockar honom från Arsenal.
Nej, men alltså givetvis innan han innan han lämnade.
Precis, precis.
Men nu vet jag faktiskt inte, alltså känner man ägarna, de saudiska ägarna rätt så lär det väl bli ett stort namn i alla fall. Sen är frågan, vilket är det stora namnet? Jag har faktiskt inte tänkt så mycket på det. Jag har inte sett så många spekulationer heller kring det, så att nej, det blir intressant.
Första namn som dök upp i mitt huvud när den frågan kom nu var ju Allegri.
Ja.
Men jag vet inte, alltså, sen finns ju en Pochettino också.
Ja, alltså Pochettino som mer och mer då citeras i det här Manchester United-jobbet ju. Det känns som att de håller på att försöka styra med en organisation för Pochettino att kliva in i. För han vill väl antagligen
tar han inte anställa heller sina egna. Då?
Ja, men frågan är så här, vill man verkligen ta över City efter att Pep Guardiola har varit där? Alltså jag fattar ju hela den här grejen med att man har fantastiska spelare att tillgå. Men det ska krävas ett jäkla mod för att kliva in där efter Guardiola.
Rakt byte då, skicka Sarri dit. Men Pep ska ta Juventus sen, vilket är min teori.
Jag tror inte Premier League vill ha tillbaka Sarri.
Jag tror inte Sarri heller vill tillbaka till England.
Det finns en poäng där. Men jag säger Allegri om jag ska säga ett namn, om vi ska sticka ut.
Mm.
Det kan vara, det är säkert helt fel. Men...
Nagelsmann.
Au.
Om de får loss honom från Leipzig.
Nagelsmann måste i sånt fall vara den mest liksom omtyckta tränaren som tar över de minst omtyckta klubbarna i världen. Om man tar liksom först Red Bull Leipzig och sen efter det tar Manchester City. Liksom.
Mm. Fast vi gillar Hoffenheim.
Ja, det gör vi ju, men ändå, det var ju där han började, där han slog igenom. Men efter det, liksom klubbvalen när man skulle ta City på liksom Leipzig, det hade varit Det är intressant.
Ja, hörrni, vi måste stänga butiken för idag. Tack Makoto, tack Frida för att ni kom in.
Tack Patrik.
Nästa vecka har vi förhoppningsvis i alla fall ett par matcher till fler att prata om. Det blir inte så många mer, det är halv omgång då också.
Stormen har väl gått över, så att det borde inte ställas in för den.
Nej, precis, så missa nu inte Championship i veckan, för att det är spännande. Verkligen. Tack för att ni har lyssnat. På återhörande.